Välkommen till Energimyndighetens podd Energiutblick. Den handlar om omställningen till ett hållbart, stabilt och effektivt energisystem.
Det är ingen som kan ha missat att vi lever i en oroligare värld där krigshotet har kommit närmare även Sverige. Överbefälhavaren och en rad ledande politiker har varnat för en ökad krigsrisk. Det svenska försvaret rustar upp, vi är på väg in i NATO och energisäkerheten har blivit en viktig fråga i den svenska beredskapen.
Vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt, att man mentalt förbereder sig.
Jag försöker öppna en dörr. En dörr som för många svenskar kanske har varit stängd i ett helt liv. Vem är du om kriget kommer?
Jag heter Titti Hildebrand.
Och jag heter Mattias Andersson.
Välkomna! Vi har bjudit in Anders Wallinder, avdelningschef för energiberedskap på Energimyndigheten. Och vi börjar med frågan, hur god är Sveriges energiberedskap, Anders?
Ja, ska man säga att vår beredskap är god? Vi har ett relativt bra läge gällande energiberedskap. Men det är också så att det är till slut upp till var och en, varje företag, varje person, att vara ansvarig för sin egen energiberedskap. Så att det varierar väldigt mycket runt om i landet.
Bara för att definiera frågan, vad är energiberedskap egentligen?
Ja, men energiberedskap handlar om att kunna hantera en energikris av något slag, men också att kunna hantera frånvaro av energi i ett läge då vi som mest är i krig helt enkelt. Så det täcker hela hotskalan. När vi har tittat på hur man har gjort i Ukraina så behöver man behöver ju skydda mot annat än tjuvar och liksom kopparstölder och vad det kan vara som annars har hindrat den.
Ja, om vi kopplar då till Ukraina. Vad kan vi lära oss utifrån det krig som pågår där?
Ja, men vi har ju turen att inte bli utsatta själva i det här läget utan att kunna lära av andra. Och här har FOI hjälpt oss med en rapport kring hur man har hanterat det här i Ukraina. Och det vi ser är att de är oerhört duktiga på att få saker att fungera igen. Ryssland har ju riktat in sig på energiinfrastruktur till stor del. Och det där är någonting som vi tittar på nu också. Hur vi ska kunna skydda vitala delar av systemet. Även nära träffar och så utav de vapensystem som Ryssland besitter.
Arbetar man med någon form av scenario så att säga? Om vi tänker oss ett angrepp på Sverige till exempel. Man tar ner viktiga nät. Ockuperar kärnkraftverk, spränger kraftdammar. Vad tänker vi oss?
Vi utgår ifrån ett antal typfall som ger ramarna för olika utvecklingar helt enkelt. Och det kan vara sådana saker som ni nämner här. Hur man ska hantera energiförsörjningen om det finns främmande trupp på svensk mark till exempel. Vi måste förbereda oss för att kunna klara oss i 3 månader är det ju tänkt. Där det pågår krig i vårt närområde och på vår egen nationsmark.
Du nämnde ju Ukraina som ett exempel just där tidigare och förmågan att snabbt bygga upp igen och laga skadorna och få igång systemet igen, att det är viktigt. Hur jobbar man med de frågorna?
Ja, men det gäller att ha något som kallas reparationsberedskap och att det finns resurser för det. Och det handlar inte bara om grejer, utan man måste ha personal, kompetent personal. Och man måste också ha ledningsförmåga att se till att man lagar rätt saker först, helt enkelt. Så att man inte lägger energi på fel plats. Men både grejer och personal, helt enkelt, som är övade i att jobba med de här sakerna. Det är det som behövs.
Mikael Bydén uttrycker oro för att Sverige inte står tillräckligt rustat för ett anfall från ryskt håll. Instämmer du i den oron?
Jag tror att Mikael Bydén är den som bäst kan göra den bedömningen på den militära sidan så att säga. Men sen så är det ju en totalförsvarssak det här också. Det civila försvaret är väldigt viktigt och vi måste kunna understödja det militära försvaret ifall det blir krig. Det är en resa för oss alla. Vi har ju monterat ner det civila försvaret. När den eviga freden kom så var det mycket som monterades ner. Och vi är ju i ett uppbyggnadsskede nu då vi behöver sätta nya system på plats. Men där är vi ju i full gång åtminstone.
Vi har ju fått en broschyr i våra brevlådor som heter Om kriget eller krisen kommer, där MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tipsar om vad man ska ha hemma. Och Anders, vad skulle du säga att man måste ha hemma för att vara förberedd för ett långt elavbrott till exempel?
Det bästa är ju att ha broschyren först och att ha tittat i den och även tänkt till hur påverkar det här mig och min familj. Den här tanken måste finnas först och det är det absolut, absolut viktigaste att det finns. Sen så om man tittar på energirelaterade prylar då, som kanske vi är mest intresserade av. Alltså det är så att det här påverkar ju jättemycket. Alltså det påverkar inte bara lyse utan värme, matlagningsmöjligheter, transportmöjligheter. Så att man behöver ju se till att man klarar sig den här veckan åtminstone utan hjälp. Och då handlar det om att ha mat hemma, att man har sitt lilla prepperförråd. Men också att man har möjlighet att kommunicera på något sätt då. Och det är inte alltid säkert att telefonerna kommer att kunna fungera och så. Så då kanske det är transportmöjligheter som på något sätt behöver finnas. Du behöver ha din cykel i ordning. Din bil kanske inte kommer att ha drivmedel. Din elbil kanske inte har el. Så sådana saker behöver man hantera också. Kanske, nu ska inte jag uppmuntra till drivmedelslagring hemma. Så det är inte det jag vill göra. Men man behöver tänka över de här sakerna. Sen en annan väldigt viktig sak. Det är grannar, tror det eller ej. När det krisar till sig så är det otroligt viktigt att du inte är ovän med din granne. Och det gäller åt båda håll. Att kunna få hjälp och kunna ge hjälp i såna här situationer är ju jätteviktigt. Så att man inte behöver ringa någon annan och få hjälp helt enkelt. Utan att man hjälper varandra i vardagen.
Vad är det för viktigaste prylar som jag behöver ha hemma för att klara mig en vecka då?
Förutom mat och vatten. Och självklart om det är så att du har behov av mediciner, att det finns på plats. Så behöver du ha möjlighet att laga mat till exempel. Är det så att man har en grill så kan det lösa en hel del problem faktiskt. Det kanske är så att man är fjällvandrare och kan ha lite extra bränsle till sitt triangelkök eller sådär. Så kan det också hjälpa. Förmåga att lyssna in på nyheter är jätteviktigt. Kunna lyssna in P4 så att man har en vevradio eller en batteridriven radio så är det jättebra. Ofta så har man ju det här, om man har bil så finns det en radio i bilen och så. Så man behöver inte köpa alla prylar heller, utan se över vilka möjligheter du har där hemma och komplettera vid behov.
I ett beredskapsperspektiv är det klokt att vänta med att byta till elbil och behålla sin gamla diesel- eller bensinbil?
Nej, det skulle jag inte säga. Det vi har sett i Ukraina är ju att drivmedel är ju den stora bristen, inte el. Så att den Tesla-community till exempel som finns i Ukraina har ju kunnat fortsätta använda sina bilar i högre grad. Och det här är ju anekdotiskt, då får jag med det då. Men det är de rapporteringar vi får. Än de som inte kan få drivmedel för att drivmedlet behövs till stridsvagnar och annat då.
Vi är ju vana vid att el finns ju överallt, energi går att köpa. Det är katastrof om jag inte hittar någon laddare till min mobiltelefon. Hur pass sårbara är vi som samhälle för störningar av energisystemen?
Alla behöver ju energi, så är det. Och är det så att man har viktig verksamhet som inte har tänkt till och kanske har ett reservkraftverk eller batteribackup eller vad det kan vara för även de korta avbrotten. Då är man ju väldigt sårbar. Så är det ju. Men de allra flesta viktiga verksamheter, de har ju tänkt de här tankarna och de har ju vidtagit åtgärder. Har man inte det så är det dags att göra det.
Något vi har diskuterat här, det handlar ju en hel del om vad kan jag göra som medborgare göra så att säga. Hur kan jag se till att jag inte är till besvär helt enkelt och klara mig själv någorlunda under en rimlig tidsperiod. Om vi tittar på andra hot, någonting som är aktuellt ständigt är ju olika typer av cyberattacker, IT-säkerhet, hur man har tagit sig in på kritiska resurser så att säga, kärnkraftverk, elkraftverk och annat. Hur ska man säkra den delen?
Det här är alltså för företag som är samhällsviktiga. De faller in under något som kallas säkerhetsskyddslagstiftningen. Och här är det noga reglerat. Vilken förmåga de ska ha helt enkelt för att klara sig mot cyberangrepp. Sen får man ju säga att det här är något som pågår hela tiden. Cyberangrepp är ju något som Personalen som jobbar med det här övas ju hela tiden. Så där får man väl säga att beredskapen är relativt god också. Men det är också så att det här är ett område som utvecklas hela tiden. Så en viktig del här är att när man utsätts för de här attackerna så behöver man rapportera in det också. Så att vi får en lägesbild i Sverige av men var sker attackerna och hur ser de ut och så vidare. Och rapportera vidare då till relevant myndighet.
Du nämnde ju själv att Sverige och andra länder har ju levat i uppfattningen om att nu har vi gått in i globaliseringens tidsålder, vi handlar med varann, vi krigar inte med varann. Det här har skiftat väldigt snabbt. Sverige håller i snabb takt, i likhet med andra länder, på att rusta upp sitt försvar. Vi är på väg in i NATO. Hur ligger vi till på det här området, så att säga? Hur pass yrvakna var vi inom energiberedskapsområdet?
Men vi har jobbat med de här frågorna redan tidigare, så vi är inte yrvakna så. Det som har hänt på sistone är att vi har gått ifrån att ha krisen, den stora krisen, som dimensionerande som ribba, till att ha kriget som den här ribban istället. Då. Så vi behöver tänka om på det sättet, att det finns en aktiv antagonist där ute som vill oss illa. Men det är också så att vi kan behöva tänka om hur energi och så ska fördelas. Vi har inte samma krav i det civila samhället under krig som vi har under en kris. Utan vi kan då ha en lägre nivå också. Det är så också att Försvarsmakten kommer att behöva mer, en större andel av kakan i krig också. Så att man får räkna med att man får backa lite från de egna behoven under krig, såklart.
Bita ihop. Det kanske är en detaljfråga, så att säga, men ett kommande svenskt NATO-medlemskap, kommer det att, ska vi säga, innebära någonting för strukturen i vår beredskap kring energifrågorna?
Ja,
eller?
Ja, men det kommer nog att ändra en hel del i hur vi arbetar. Vi har ju rätt länge jobbat utefter vissa delar av NATO-strukturen. Vi har något som kallas 7 baseline requirements, som sätter någon sorts nivå att det här ska man klara av, så att säga. Och det har vi jobbat ut efter tidigare. Men nu kommer vi att behöva förbereda oss för värdlandsstöd till exempel. Att se till att främmande, vänligt sinnad trupp då, på vår mark blir väl omhändertagen, får den energi de behöver, möjlighet att, för transporter och så vidare. Så det där är ju någonting väldigt, väldigt stort som vi behöver hantera i Sverige. Som det ser ut så kommer vi ju sannolikt att vara ett transitland för trupp i ett sånt läge.
Jag tänkte, det absolut viktigaste här och nu som du har på din priolista, eller som Energimyndigheten har på sin priolista, vad är det?
Det absolut viktigaste, det är att få de här strukturerna att fungera så att vi kan arbeta i dem. Och det här låter ju lite löjligt, som en myndighetsman som ska försöka rita upp olika processer och sådär. Men det här är mycket viktigare än man tror, att man får systemen att fungera så att de reella processerna, de som ger verkan sen, kan flyta smärtfritt när någonting verkligen händer. Vi behöver vara beredda, vi behöver öva på de här sakerna. Så att övning är ju det som leder fram till att vi får de här bra systemen.
När kommer du, tror du, känna att nu är vi där? Nu är vi klara.
Ja, men
nu
är vi redo. Man blir ju inte klar, så det var bra att du ställde den frågan. Man blir aldrig klar, men vi kan ju försöka komma närmare någon sorts fiktivt mål i alla fall. För vi kommer ju alltid höja våra egna krav när vi har nått de målpunkter vi har. Och det är också så att krig förändrar saker och ting, så det utvecklas. Vi behöver kunna hantera nya störningar på nya sätt, så att vi kommer att behöva utvecklas hela tiden i det här systemet.
Om jag som medborgare vill skaffa mer information i avsikt att öka min egen beredskap, hur ska jag gå tillväga då? Vad rekommenderar du? Hur skaffar jag information?
Ja, men det är bra. Jag tror att det finns flera vägar att gå här. Vill man titta på det mer energirelaterade, om det är det som är det viktiga just nu för dig, då finns det tips och tricks på vår hemsida på energimyndigheten.se. Där det står vad man behöver ha för förmågor hemma, så att man inte alltid behöver tänka själv. Och det finns även listor på vad man kan behöva köpa och sådana saker. Och MSB har en ännu mer utförlig sådan lista också, som berör andra saker också. Så det får man väldigt mycket hjälp. Sen kan man har för vana också. Man laddar ner appen för krisinformation. Att man tar de här stegen så att man vet när saker händer också. Det tror jag är en viktig del också.
Och följer man det här, då kan man få en rimlig beredskap.
Ja, ja.
Även om man inte är en prepper och bor ute i skogen och har en stor dieseltank.
Nej, precis. Alla behöver inte springa till skogs och skaffa sig de här timrade husen fulla med grejer. Utan man kan klara sig även i stadslägenhet i den här veckan som förväntas.
Tack så jättemycket, Anders Wallinder, för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick komma.
Ja, det känns ju otroligt intressant och viktigt att höra det här. För det är ju lite yrevaket som många av oss, tror jag, vaknar upp nu när vi hör att vi ska helt enkelt bereda oss, ha en krigsberedskap. Som privatperson alltså.
Ja, som medborgare ska man ju klara sig en vecka enligt de rekommendationer som finns. Samhällsviktiga industrier och företag ska klara sig upp till 3 månader. En anledning till att energisäkerhet och andra beredskapsfrågor nu har hamnat i fokus är naturligtvis kriget i Ukraina. Det är en tragedi för de drabbade, men också en möjlighet för Sverige och andra länder att lära sig vad skulle hända om vi drabbas av krig.
Ja, det här var första avsnittet av podden Energiutblick. Fler poddavsnitt kommer, så glöm inte att prenumerera på podden Energiutblick så du inte missar något. Och du får gärna följa oss på Energimyndighetens sociala medier. Podden har producerats av Energimyndigheten i samarbete med Friends Agenda. Jag heter Titti Hildebrand.
Och jag heter Mattias Andersson.
Vi hörs!
Och ljudklippen med ÖB Mikael Bydén och Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, som du hörde precis i början av podden, var hämtade från TV4 Nyhetsmorgon och från Rikskonferensen Folk och Försvar.